Våren är här med full kraft. Solen skiner, det ligger pollen i luften och framförallt så är slutspelet igång i världens bästa hockeyliga och vi har så mycket att prata om i dagens Godmorgon NHL när det kommer till den alltid så härligt intensiva första rundan i Stanley Cup-slutspelet. Och för att göra det idag så har jag Peter Forsberg på besök, nyss landan från New York. Hur är det med ert lägen?
Ja, precis. Jag hade en liten trip där borta i Amerika med Nashville och kolla på. Och ner till Vegas och sen New York och sen hem då. Så landa i morse, perfekt.
Mm. Ja, det är ju Nashville-tröja här och det är Forsberg på ryggen. Mm. Men det är inte 21, det är nummer 9.
Ja, det är ju det. Det är inte så många som kommer ihåg mig där. Liksom. Ska jag checka in och säga, är du släkt med Filip? Eller bara, nej, jag är inte det. Liksom. Nej, och jag trodde inte det var det. Liksom. Det var skitbesviken.
Du var inte så cool längre.
Nej, det var det värdelöst. Men det var det. Ja, men hockey i Nashville. Jag tror att det var på uppgång hela stan liksom. Det var, när jag var tror att spela, det var 1,4 miljoner nu, nästan 3 miljoner som bor där och, även fast det är Music City så, men det speglar också på hockeyn att det blir en större stad, att det är lite drag där.
Dock så är de inte med i det här slutspelet. Mattias, några vårkänslor?
Massor av vårkänslor och första rundan är ju absolut en sån i april. För mig är det första rundan, NHL-slutspelet. Det är väl kanske finalen som slår det. Men energin och den hockey vi får se i första rundan, för mig är det speciellt.
Ja, om man pratar om första rundan och energi så måste vi börja i Buffalo. Efter 14 långa år så fick Sabres fansen uppleva slutspelshockey igen. Och vilken match det blev. De hamnade i 0-2-underläge mot Boston efter mål av bland annat Elias Lindholm. Och så gick de och vände det här och vann efter 2 mål av Tage Thompson, Mattias.
Och på de sätten han gjorde de här 2 målen. Man ser att det betyder mycket för de här spelarna som har varit med och inte tagit det till slutspel och varit en del av organisationen. För Tage Thompson var bra, han var kraftfull. Det var ingen finess på utsidan utan ett par riktigt, ska jag kalla det, lite smutsiga mål. Och genom att titta på matchen, publiken var med på ett helt otroligt sätt. Så det är inte bara spelarna i Buffalo som har längtat efter slutspelshockey utan titta på publiken. Det var ös i Buffalo.
Mattias Samuelsson med det avgörande målet och sedan Alex Tack i tom kasse efter assist också av Tage Thompson. Och, ja, Mattias är inne på det här, Peter. Hur tror du stämningen är i Buffalo just nu när de äntligen har fått uppleva slutspel igen?
Ja, men just matchen blev också. Man låg under med 2-0 en bit in i tredje. Så tyckte väl alla bara, det här är ju värdelöst. Det är inte tillräckligt bra. Nu är du tillbaka där. Du ska förlora. Och så vänder de och vinner. Jag har 4 mål på de sista 13 minuterna. Så, början av säsongen så just, då började det ju inget bra heller och sen har det vänt. Så jag tror man har rätt stora förhoppningar att de ska kunna ta sig långt även fast det är första gången de är i slutspel på länge. Tycker jag man tittar på backsidan speciellt så är de ju ruggigt starka. Bra skridskåkare. Så det är inte just den energin som är i hela staden, hela laget nu. Då kan ta dem ganska långt.
Om vi pratar om backsidan så är Rasmus Dahlin den bästa backen och den bästa spelaren kanske får säga i Buffalo också. Thompson är ju där också. Men är Rasmus en spelare i din bok, Peter, som kan leda ett Buffalo hela vägen till en final det här slutspelet?
Det tror jag. De har bra backar. Det är väl Bowen är väl där, eller?
Owen Power.
Precis, och Samuelsson. Så de har ett bra backar där. Så sen tycker jag att också han har en väldigt fri roll. Han får ju utnyttja sin skridskåkning så absolut kan han vara. Han behöver bara lite mer kanske hjälp om man ser på forwardsidan då som om de ska ta sig hela vägen. Han kan ju inte bära allt det där själv men Rasmus är en, han kan spela alla situationer och han är en sån där när man har 3 hyfsat bra forward så han är den som följer med upp i spelet hela tiden. Då betyder det mycket om man ska göra de här extra målen mellanåt att man är den spelaren som för mig upp.
Kan ju nämna redan nu att klockan 9 på söndag så har vi match 4 mellan Buffalo och Boston. Perfekt sätt att avsluta helgen den här veckan som just har börjat. Så det ska ni rita in i kalendern redan nu. Om vi pratar svensk fokus i den här första slutspelshelgen så hamnar vi såklart på Minnesota Wild som går och tar en övertygande 6-1-seger mot Dallas efter 2 mål och assist av Joel Eriksson Ek.
Ja, de spelar riktigt bra i den här matchen på bortaplan och Eriksson Ek, jag gillar honom och har gjort det länge, den typ av spelare han är och sen får den här utdelningen. Det ser ut som slutspelshockeyn passar honom utmärkt.
Ja, visst känns Joel som en slutspelskaraktär?
Ja, men han spelar ju likadant under grundserien också. Han är där, står framför mål och petar in dem och grisa och kör på. Tycker jag sagt det ganska länge. Det är en spelare alla vill ha ett lag. Men han blir lite nästan ännu bättre i ett slutspel. För att han vågar ju stå där fortfarande. Det är ju tufft att stå framför mål och peta in de där baljerna. Jag tror Minnesota, om de får skadefria. De har ju en tendens med Zuccarello och stycken till där som när de kommer lite längre att de ska missa lite. Men får de vara skadefria hela vägen, då kan det gå rätt långt. Dallas tycker jag är väldigt upp och ner. Om man tittar under säsongen som har förlorat matcher ganska stort emellanåt. Och det brukar inte vara någon bra tecken. Liksom, att de faller ihop och inte kanske har grundspelet eller att alla tror på det man håller på med. Så jag är lite rädd för Dallas att de kanske flyger rätt tidigt.
Och ett orosmoment för Dallas är också att Jesper Wallstedt fick en kanonstart på det här slutspelet. Sin första match och gör 27 räddningar på 28 skott. Och till att börja med, Mattias, är du förvånad att de går med Wallstedt framför Filip Gustafsson? Tvärt emot vad Tre Kronor gjorde under OS till exempel.
Nej, vi gjorde det här programmet förra veckan. Då fick jag sätta ihop vad jag tyckte då, årets svensk sexa. Då. Och då hade jag Wallstedt som jag tycker han har varit den bästa svenska målvakten i ligan i år. Så där svarar vi på din fråga. Jag tycker det är helt rätt vad jag tycker Wallstedt har visat. Och han är väldigt fin form in i det här slutspelet också. Så att, nej, jag tycker det är ett korrekt val.
Ja, det går väl inte att säga något att 27 räddningar på 28 skott och 60 seger, då rullar de nog vidare med Wallstedt.
Ja, det är svårt att säga att de ska byta där, men det är ändå ganska skönt om man säger i organisationen och i laget att man har en bra andra målvakt också, så att man inte bara har en gubbe om man skulle gå sönder också.
På tal om 27 räddningar som Wallstedt gjorde, så gjorde också Linus Ullmark det för sitt Ottawa på 29 skott, men det räckte inte. Släppte alltså två kassar här från Logan Stankoven, den första. Och det jag undrar, Mattias, vi gjorde ju den här matchen. Det här målet, det är ju inte en tavla kanske, men den går in ändå lite. Jag antar min poäng är mot ett Carolina som är så svårt spelade. Hur mycket har man råd med? För vi såg ju också väldigt fina räddningar av Ullmark som till sådana här plocken.
Ja, det var en av två såna här plockar där han, om man säger, räddar mål också. Grejen med Carolina, de gjorde 1-0 när halva matchen är spelad. Och de spelar på det sättet precis som man förväntar. De kan nästan tråka ut det. De är inte stressade av att det står 0-0. De är inte stressade att de inte har mycket puck och spelet. Utan de kör på. Och det är ju det som är utmaningen för motståndarna. För att de tror så mycket på sin lagmaskin. Så att gör de det de alltid gör, då kommer det förr eller senare. Och så var match 1. Och då blir det så att... Ja, en målvakt har en som står på huvudet. Men det kan man inte göra varje kväll. Jag tyckte Ullmark... Över hela matchen. Han gjorde en bra match. Det här målet vi såg, ja, självklart. Vi tittar ju på reprisen ett par gånger och det är två klubbor som slår ihop när egentligen det här skottet får väntas gå upp lite. Det blir en myra längs isen. Sånt händer.
Men jag tänker, Peter, det blir en otacksam roll nästan för Ullmark. Han har ändå 93% i den här matchen. Det är ju väldigt bra. Men just när de möter Carolina känns det som att de kommer inte kunna göra mer än en två, kanske tre mål framåt. De flesta av de matcherna åtta, va? Så han kommer ju behöva vara riktigt bra.
Ja, Ullmark tycker ändå att han kan spika igen totalt emellanåt när han har de där kvällarna. Alltså det gäller ju att stjäla en match kanske på bortaplan för dem först och främst. Sen som lag så, om man tittar de sista åren hur Carolina åkt ut, så då är det ju att man ska spela tufft. Kachak var väl ute och slog sig första byte också. Så det är väl deras chans att de ska så wear out Carolina. De har lite mindre forward så där att de ska spela på. Men det såg ut som i den här matchen att Carolina nästan är för bra för Ottawa. De har kanske något år till i Ottawa innan de växer upp och är på samma kapacitet för de här lagarna.
Ja, spännande för den serien. Där har vi match 4 klockan 9 på lördag, så den kan man också följa där. En väldigt spännande serie är ju såklart Pennsylvania-derbyt mellan Pittsburgh och Philadelphia. Där man nästan kanske kan kalla Philadelphia för lite av den fula ankungen i det här slutspelet. Det var inte många som trodde att de skulle komma hit. Många tycker att det är kul att se Crosby och Malkin de här tillbaka i slutspel. Men Philadelphia går och förstör festen första dagen i alla fall och vinner med 3-2 i Pittsburgh.
Av de här första matcherna så tycker jag den här är svårast att egentligen tolka så mycket. Jag tycker Pittsburgh, det kändes också, det var kommentaren efteråt. Vi måste skärpa till oss i vissa områden för att de är bättre än vad de visade Pittsburgh. Philadelphia samtidigt, de gör det bra för de går på energi, så det blir lite den unga energin mot de här veteranerna, Erik Karlsson, Latang, Crosby, Malkin, man säger bara att ja, det är klart de tar sig förbi första rundan, men det är inte helt säkert, för det här Philadelphia, de vill bevisa någonting, och då finns ju inget roligare än att slå ut gamla hockeygubbar ur slutspelet. Så det blir det här Battle of Pennsylvania, blir kul att fortsätta följa.
Ja, vi ska också säga att Philadelphia är ett av ligans formstarkaste lag in i slutspelet, så det blir ingen lätt knäcknöt för Pittsburgh. Och Erik Karlsson, hur viktigt tror du Erik blir för Pittsburgh om de ska ta sig ur den här serien?
Ganska. Erik är alltid viktig liksom, att han är så mycket delaktig i spelet, både framåt och bakåt. Så. Men de har rätt många andra också, som man säger, Malkin och Crosby framförallt, som visar vägen där. Ja, de får det inte svårt ändå mot Philadelphia. Kanske ingen har önskemotståndare här, även fast Philadelphia tror jag, om jag pratar med några stycken, det var ju inte direkt meningen att de skulle gå till slutspel i år, utan de är lite rebuild-fas på något vis, och ändå tar de sig hit och kanske kommer in i det här slutspelet. De har ingenting att förlora, det är bara ut och köra liksom. Det är bara gasa, lite yngre killar, och nej, jag tror ändå Pittsburgh får kämpa rejält här mot Flyers. De krigar på det bra, spelar rätt fysiskt, det håller inte undan någonstans, så Pittsburgh är lite i brygga. Fast en match spelar man inte så stor roll. Men jag bara tittar överlag. Så jag tror det blir svårt för dem.
Vi nämnde ju rivaliteten där. Du som har varit och lirat i Flyers. Hur är den Pennsylvania-rivaliteten där med Pittsburgh och Philadelphia?
Jo, absolut. Och då kommer ju Crosby upp när jag spelade där. Det var lite tjafs. Det var inte så att de älskade Crosby där i Philadelphia. Jag vet inte ändå sådär, på att det var nästan lite mer med New Jersey. Att det var, om det var slagsmål på läktaren som hände ett antal gånger då. Men det var mot Jersey-fanserna. Det var inte mot Pittsburgh.
Sen, märker man, alltså som spelare, märker man, oj, nu händer grejer uppe på läktaren.
Ja, men precis. Jo, ja. Men det är inte så ofta jag hade koll på vad som hände, men man såg att folk började flytta sig runt omkring, och så hörde man att det var lite brus uppe någonstans. Det, speciellt på bortaplan där mot New Jersey, då var det några fighter. Fiddlafänsterna, de är ju inte kända för att lugna och städade eller sådär. Det var ganska lugnt mot Pittsburgh ändå på något vis. När jag var där, det var kanske lite mer mot New Jersey skulle jag säga att det var rivalitet. Ja.
Har du varit med om det något gång när vi pratade om grejer som hände på läktaren, att du såhär under matchen, oj nu.
Men det var i New York, och då var det mot Islanders, för då var det på läktaren och folk blev utkastade, och man såg faktiskt att då kom det poliser, sprang i gångarna och plockade ut det, men det var bara Islanders Rangers. Sen undrar jag, som i Los Angeles, jag kan inte komma ihåg en gång man har hört talas eller sett att det har varit något bråk på läktarna. Kanske för att det är en annan typ av hockeypublik där nere i New York.
Det är lite annan mentalitet på
västkusten. Lite annan mentalitet i New York kontra Los Angeles. Men New York Islanders Rangers, där tyckte jag det var varje match händer alltid någonting.
Nästa serie vi ska kika mot är Montreal mot Tampa. Och det här blev ju den stora Juraj Slavkovski-showen. Han gjorde 3 mål i powerplay, fullbordade sitt hattrick på övertid. Vilken kväll för Slavkovski.
Ja, det kommer bli ännu tuffare för han tror jag längre in i serien. De kommer inte låta han stå så där fri hela tiden. Nu funkar ju mål i powerplay, men jag tror att Tampa kommer med fysiskt mot de här yngre spelarna i Montreal. Dock tog de, som jag fattar, ett antal onödiga utvisningar i anfallszon som ger de här powerplay-lägena. Det kanske de får sluta med, men jag tror både noterna och jag tror att kanske, jag har hört det förut, att Tampa, vi tror på att Tampa ska gå ganska långt. Och de har, tycker jag, forwards besättning. De är fysiska, de kör på och åker skridskor. Sen fast Montreal kanske vann den här matchen, så tror jag att Tampa kommer tillbaka, men tittar man på lång sikt så har Montreal mycket att bygga på. Han som passar också, jag gillar ju Hudson där, det är ett styck pass till, som får göra avgörande, så Montreal på sikt så har de mycket att bygga på.
Står du kvar i Tampa här i final även efter?
Jag står kvar, men jag älskar alltid. Jag hade ju Hudson som Norris Trophy-vinnare i år. Jag gillar honom också. Jag tror att han har chanser. Hela det här laget, Peter säger ju precis att framtiden är ju deras. På alla positioner egentligen ser de väldigt starka ut. utvisning är ju problem för Tampa. För att ska de kunna spela det här fysiska spel som jag också tror är nyckeln med Cirelli och Hagel mot de lite mindre och unga Montreal-spelarna, då måste man hålla sig från utvisningsbåse. Och de är erfarna nog, Tampa, för att hitta den här balansen. Spela lite hårt, fult, men det kostar för mycket. För så skickliga är det här Montreal-laget att du kan inte ta dumma utvisningar, för då kommer det fortsätta att smälla som det gjorde för Slankowski igår kväll.
Det var det bästa med Lennie Hutson här. Förutom att han är duktig på hockey.
Nej.
Han kör plösen ut. Det är det ingen som gör längre.
Ja, Makar.
Ja, det är Makar han. Dowdy gör det fortfarande.
Ja, men Dowdy, ja, men det har vi många.
Ja, men det är många. Det är typ en per lag.
Ja, men
det,
om man har tittat på bra förebilder, då pratar jag inte om mig själv. Men plösen ut, det var ju vanligare förr.
Ja, det är nästan försvunnet. Tänker du på sånt, Peter? Alltså, där detaljen?
Nej, det har jag inte tänkt på. Jag hade väl plösen in i alla fall. Men,
tror du?
Ja, det är inte säkert. Jag måste tänka efter om jag hade det. Men, ja, jag vet inte. Det verkar funka för alla spelstilar. Så notan är ju inte direkt lik i skridskåren. Men det verkar funka för alla.
Ja, det funkar. Det, Filip som då på ryggen, han sa till mig, vi pratade om bäst duken. Han sa att Zäta, världens största plös som hängde liksom som en hundtunga.
Ja. Mm.
Alltså, det är bra stuk. Det har jag tagit med mig.
Ja.
Det är starkt innehåll i notan. Det här är, ja, det är så, de viktiga detaljerna.
Jag tänker mer på Fedorov, de som kommer ihåg honom.
Ja,
men han kunde ju också en stark skridskor. Plös som hängde ut där. Ja.
Ja, men det var ju hela paketet. Där kan du snacka bra stuk alltså. Vi pratade om fysiskt spel i den här serien. Och den kanske mest diskutabla incidenten ikväll, eller i den här matchen, kom faktiskt från Montreal. Josh Anderson som satsar på tidigare Brynäsbacken Charles-Edouard Dastou. Om du ser den här situationen, Mattias, vad känner du då?
Slutspelshockey känner jag. Utan det här är bara en... Det här måste du förvänta dig i de här situationerna. Att det kommer lite huvud ner. En forecheck-situation. Jag vet inte om det är lite också att Evans knuffar innan i... Så att smällen blir... Det är bara hoppas att Dastou är okej. Okay, men annars så är det... Framförallt i första rundan kommer vi se mer av de här tuffa smällarna i hög fart.
Vad tänker du, Peter?
Ja, jag ska inte säga så mycket. Jag tror att jag tog Kronvallen någon gång så där bakom. Men det är lite lurigt faktiskt. Målburet och målvakten i vägen och så kommer han med 400 knyck. Det var väl någon Philadelphia-spelare som sänkte någon totalt där ett tag. Någon, ja, kanske 0-8 eller något.
Jesse Bullrich, var det han som satte den? Nej,
men kanske...
Det var en yngre första runda.
Det var ju han... vad hette han?
Ja, han fick många matcher så han hoppade in en tackling.
Men det är kanske svårt. Annorlunda
Steve
idag.
Steve Downey hette han, va?
Ja, Steve Downey, ja, precis. Och ja. Det är just det där när man kommer i full fart när de kommer runt buren. Där det är lite hårt alltså. Jag tycker att det är en hård satsning. Alltså. Så där.
Det är en hård satsning, men idag kanske inte lika van med det från grundserien. Men för mig som var i den där situationen som gammal back, där gick ju alla varningsklockor. Precis när du ska skära målburen, när man som back då vill använda målburen för att ta bort en forecheckare, då var det så här... Du måste veta vem som är på isen. Jag visste alltid att var den här fjärde kedjan med den typ av spelare då. Eller Peter Forsberg där ute som var irriterad. Nej, men då, därför det var ju ett grönt ljus för någon. Att, ja. Nu ska jag ta när han kommer runt mål. För det är inget utrymme att flytta det. Så med det här var man ju medveten som back när du kommer ner till pucken. Det handlar om decimeter. Hade jag klivet på en kille och buren som skydd, då kunde jag ta fart. Annars var det bara att förbereda sig att nu kommer en smäll. Därför jag har ingenstans att ta vägen.
Men vad gör man då? Chippar man bara pucken i sarghörnet och liksom...
Bara chippa där och förbereda för smällen. Och det är det här som jag alltid säger till yngre spelare. Att var inte en meter från sargen, utan där sök upp sargen. Så då tar du den där smällen tillsammans med killen så att du gungar in. Det kan vara lite tuffare på axlarna kanske, men du får inte den här kraften. En meter från sargen, full fart, det är då skador sker.
Men jag tycker också att han har ju en kille med sig. Liksom. Ibland är det just som man säger, han har ju en kille bakom sig, så får han en liten knuff och så kommer han i full fart. Alltså, det kändes också att han tog med axeln i huvudet där. Det där tycker jag var lite väl hårt tackling. Jag tror och hoppas att det blir lite avstängning på den där. Det kan jag inte säga något annat. Det är... Jag gillar ju fysiskt spel, jag ska inte säga. Men komma 400 knyck, det är små marginaler att det kan gå lätt fel där när man kommer sån där hög fart.
Du sa att du hade en snarlik på Kronvall, vad fick du något för den?
Om jag?
Vad fick du något för den?
Nej, jag fick noll. Ja, jag fick noll på den.
Inte ens en tvåmål.
Nej, precis. Men Kronwall gjorde faktiskt inte illa sig i alla fall. Så det var ju tur det i alla fall. Så, varför gjorde jag på Kronwall?
Du vet någonting efteråt, Niklas?
Nej, vi har inte pratat så mycket om det där.
Men det är ju en sån här situation när man ofta ser att forward, man försöker satsa lite extra. Man ser att han kommer ut ingenstans och tar vägen. Det är ju inte ovanligt. Och det här menar jag att man måste vara medveten om som försvarsspelare.
Men det här var ju Kronwall var ju faktiskt i offensiva zonen faktiskt. Så han var ju helt lost.
Ja, och det ville du sa, du ska inte vara här och snurra.
Ja, den här, kolla, han kommer att kolla bort liksom. Det här kommer han kunna få in en perfekt tackling faktiskt. Uff, ja. Nej, jag tyckte den där med George Anderson, jag tyckte det var lite väl. Jag är inte förvånad om han får avstängning på den där.
Nej, Anderson är också en spelare som har sådana här satsningar också i sin historik. Om vi pratar om diskutabla situationer så har vi en till från nattens omgång och den hittar vi i Vegas, Utah. Golden Knights vann ju den här matchen med 4-2. Rasmus Andersson, Sean Dursey i en duell här. Och där kommer en liten skallning från Dursey som Andersson blir ju flyförbannad här.
Ja, nej, det där tycker jag är en skallning. Han hoppar in liksom. Det är väl ingen anledning att hålla på och stoppa skallen rakt där. Nu har väl Rasmus visir. Ja. Jag träffade ju faktiskt Rasmus. Jag käkade ju lunch med honom. Han hade ju fått en högklubba. Han var ju så svullen här också. Så.
Ja, det är kanske därför
han blev extra grinig. Ja, de kanske visste om att han hade fått en smäll där. Så då går man efter det igen. Nej, skallningar hör väl inte hemma. Varken i fotboll eller hockey, på tal om.
Ja, det, där finns det några sådana. Ja. Ja, ja.
Men nej, jag gillar inte skallningar. Det där tycker jag inte heller hör hemma på en hockeybana.
Mm. Men den här är ju svår för att det är ju, som Peter säger, det är uppenbart att det är en skallning. Mm. Sen är det ju inte jättemycket kraft. Jag tror inte att det är någon fara med Rasmus efter det här. Alltså, hur ska man bedöma en sån situation?
Nej, men det är ju en skallning. Det ser vi. Det är dels situationen att, som är helt fel. Sen är det ganska obegåvat för Dursey att skalla när han själv är utan hjälm. Ja. Det är ju vanligare att se att någon som gör det
har
hjälm.
Han skallar nästan upp i visiret så att han skulle kunna skära sig i skalpen.
Så att det blir intressant att se om de gör. Men det är uppenbarligen en skallning. Det är det han försöker göra. Sen som tur var det ju ingen kraft i det.
Avstängning?
Jag tror att det blir avstängning. Mm. Det är ingenting som man vill ha i NHL eller hockeyn överhuvudtaget. Alltså, bara skalla och bara man kommer undan och gör så här, hur, tog den inte lite dit. Jag tror man bara tar bort de där skallningen. Jag tyckte inte hör hemma.
Nej, jag tror också en avstängning. Men det är ju bara en match eftersom det är inga skada, ingenting annat. Så att jag tror att det kan bli en match för Dursey där.
Blev alltså seger för Vegas, men Utah fick göra sitt första slutspelsmål någonsin. Och det var Kevin Stenlund gjorde inte det, utan Cooley första och sedan Kevin Stenlund det andra. Cooley med det här direktskottet. Och så Kevin Stenlund alltså målskytt i den här matchen. Efter 4 mål på 80 grundseriematcher så kliver Kevin in och gör ett slumpartat mål här. Men det är en kille, Kevin, som gör ett stort jobb i skymundan.
Ja, det är det. Och det är precis de här typ av spelare. Vi kommer kanske in på matchen Kings mot Colorado. Att det, i slutspelstider, om ett lag som skulle kunna gå vidare. Man behöver att folk chippar in. Att det kanske är en målskytt som inte är känd till vardags eller inte gjort mål på länge. Det är sånt här som ger laget möjligheter att vinna matcher och gå vidare. Och gör igen slutspelet till så roligt. Det är en rolig tid på säsongen. Just på grund av det du tar upp. Att lite doldisar kan kliva fram och få en väldigt stor, viktig roll.
Om vi då pratar om Kings mot Colorado. Innan vi går till nattens match så ska vi prata lite nostalgi faktiskt. För att det här är ju tredje gången Kings och Avalanche möts i slutspel. Mm. Och de första två gångerna så var ju faktiskt ni två med, båda två stångarnas med varandra.
Ja.
Vad är det med dig då? Du kanske har roliga minnen.
Eller var det han som mest stångades?
Vi kommer se lite senare. Jag känner mig, nu ska jag inte jämföra att jag, men lite rollen som Kempe gjorde igår i match 1 där. Den känner jag igen. När man känner att man är steget efter. Både själv försvarsmässigt men också som lag. Där man stöter på det här riktigt skickliga laget. Man gör vad som helst för att störa deras lag och framförallt deras toppspelare som Peter var. Så att både en rolig och en väldigt jobbig situation att vara i. Att du hela tiden känner att du slår i underläge. Det ska något speciellt måste komma till om vi ska kunna vinna. Och för Colorado, både då när Peter spelar och idag, är det att bara vi gör det vi vet vi kan göra, gör det i de här matcherna så tar vi oss vidare. Så att
kanske hade varit roligare och i Colorado, men jag njöt i alla fall. Jag hade roligt.
Mm, det är bra det. Trots 0 plus 0 på 14 matcher i de här serierna.
Ja, men det vart väl match 7 bägge.
Ja.
Ja.
Du hade 15 poäng om du undrar, så att jag kollade faktiskt upp det. Så var lite där.
Det var inget konstigt med det där 0 plus 0 på, det är hela min karriär, och det tittar, så var det inte det som gav mig glädjen i poängprotokollet. Men det här var för mig första rundan igen, att det är den roligaste hockey jag har spelat.
Peter, King-serien här 0-1, det är ju den här omtalade mjältskadan. Vad minns du från den här serien och de här mötena med Kings de här två åren?
Nej, men när vi kommer till första, eller när vi 0-1, jag kommer inte ihåg när vi möttes andra gången.
Det var året efter, va? Och då var det andra runden, tror jag.
Det var första rundan, för att jag kom tillbaka då. Va?
Precis, när du inte spelade grundserien.
Inte spelade, så var jag med
och sen var det året efter i andra rundan.
Hur var de här Kings-lagen att möta på den tiden?
Nej, men alltså, vi kände ju kanske att vi var bättre. Och jag tror att vi ledde 0-1 där med 3-1 matcher. Och sen fick vi inte in en balja. Jag tror vi förlorade med 1-0, 1-0 eller något sånt här grejer. Och det stod ju 2-2 inför sista perioden, om jag kommer ihåg det. Det var otroligt jämnt. Ni hade bra drag i det där laget. Det var många som spelade fysiskt, kämpade, uppoffrade sig för laget, så... Nej, det var nog Drury som drog in någon handledare där. Jag tror inte målvakten riktigt såg det skottet, så det var jättesmå marginaler vem som skulle gå vidare. Ni hade bra lag. Deadmars var väl där och tacklade och smällde på. Och det hade varit tufft för oss om vi hade åkt ut mot LA efter att de gjort den där trade med Blake med LA, och så skulle vi bli bra, och så skulle vi åka ut där mot de som kanske trädar bort Blake för att vi skulle kunna komma långt. Så nej, det var tuffa bataljer i de där matcherna. Det var hårt att spela, tycker jag, i LA. Det var ganska varmt och stökigt. Man kom inte riktigt undan. Det passade ju notan de där brottningsmatcherna. Så det var tuffa serier, absolut.
Ja. Hur var det där för dig, Rob Blake, din mångåriga backpartner och nära vän, att gå upp mot honom? Nu är inte ni kanske så att ni möttes i närkamper så ofta som backar bara två, men ändå.
Nej, det var tufft faktiskt. Det var ju mycket känslor i den traden där. Han var ju stommen i laget. Det var min bästa vän, rumskamrat. Jag tror Peter, på ett sätt, du hade väl med Adam Deadmars. Ni var ju nära vänner som i den här traden, som gör det speciellt. Man bygger en grupp för tanken är att förhoppningsvis drömma om att vinna en vacker dag. Och sen egentligen blev det ju ett ekonomiskt beslut för Kings, att de inte, för mig, jag fattar än idag inte att det var en självklarhet att förlänga Rob Blake. Han ville ju vara kvar i Los Angeles. Det var ju redan på hösten att det skulle göras klart, och så drog det ut på tiden. Till slut tror jag var han att kommer ni inte till skott, nästan sa, då får ni trada med om vi inte kan lösa det här. Och kom till ett fantastiskt Colorado och gjorde det även starkare med det han bidrog med där.
Hade du någon duell med Deadmars, på tal om att tävla mot kompisar i de här serierna, som du kommer ihåg?
Jo, men det hade jag. Jag tror att det är någon duell i sarghörnet där han ramlar faktiskt.
Ja, det viktigaste.
Jag skickade en video till honom någon gång sådär. Men Deadmars var tuff. Han var tung liksom. Han, i kroppen, han var ju satt liksom. Man fick se upp när han kom.
Han gillade lite av de här som vi såg när vi pratade om avstängning. För han kunde komma med fart. Och då gällde det att flytta på sig.
Ja, han var tung i kroppen alltså. Det var kul att få spela ihop med honom de åren vi var. Han var bra ett tag i LA också. Men tyvärr så fick han ju massa till hjärnskakning. Han fick lägga av när han var 26-27. Så det var ju lite tufft. Annars skulle han kunna spela ett år till. Några år till. Nej, han var bra i den serien. Så det var tufft.
Mm. Om vi då pratar om det som händer här och nu. Du var inne på det, Mattias, vi gjorde den här matchen igår, att det var lite snack mellan Landeskog och Kempe. Och Kempe var involverad mycket och retade ur gallfeber på Cale Makar, liten efterslänga som Makar kom undan med.
Ja, han var på Makar, han var på McKinnon i början av matchen. Och här är kapten Landeskog att tala om att det är inte okej, du rör inte våra stjärnspelare. Så att Kempe, som jag sa, känner vi igen det där. De Kings, sist in i slutspelet kan vi säga, tagit emot President Trophy-vinnarna Colorado. Man måste göra vad som helst för att få framförallt toppspelarna lite urslag. Och McCarr, McKinnon, de är jätteskickliga, men det var väl inte deras bästa match igår.
Men om vi pratar om Kempe, med de här fyra åren som de åkte ut mot Edmonton, fyra år i rad, han har ju varit formidabel, gjort 15 mål på 29 matcher. Och just det fysiska spelet, jag har sett honom när Evander Kane var Edmonton, så var ju det var ju Kempe som liksom gick upp och såg upp mot honom och sånt där. När du ser den här sidan av Adrian också, vi vet att han kan göra mål, men den här elakheten, vad tänker du då?
Nej, men det blir man ju glad. Alltså, som om man skulle vara lagspelare eller medspelare med han, skulle man ju vara jätteglad. Alltså, en av de bästa spelarna i laget som visar sig också att våga stå upp mot deras tuffaste killar som du vet att du kommer få efter. Om du håller på med McCarr och McKinnon så kommer de ju jaga det. Nu var det ju Landeskog. Och det är väl kanske LA:s chanser att de ska spela tufft. Jag tror att, eller vilket lag nu får möta Colorado, så måste man ju kanske få McKinnon och McCarr vara på dem. Och så kanske hela laget ska vara dit och hjälpa till och börja störa dem. Så det är, jag har inte sett det så mycket från Kempe förut, men det är en, som lag är det ju superbra en kille som gör allt. Mm. Inte bara för att göra mål, utan man är där och offrar, som han visar att han vill betala priset för att gå långt i turneringen. Så nej, det är 5+ till Kempe att han kan spela så där också.
Om man pratar killar som man har sett sånt här av, Landeskog kom in och markerade här. Han hade 8 tacklar i matchen, flest på banan. Det var ingen skräll att han skulle försöka visa vägen fysiskt.
Nej, han spelar ihop en Kadri där också. Det är ingen rolig kedja att möta. Så Colorado, om man tittar första två kedjorna, de är mycket, som kan mycket poäng och mål. Och så har de några stycken i tredje, fjärde där som kör på och spelar. De är tunga, tuffa. Så är Colorado ju ett superlag. Men ändå, låter man bara dem spela runt de här första två kedjorna utan att spela på dem, det blir ju deras, om vi tittar på Tampa, så just att de ska kunna röra med slutet där, när de spelar fysiskt, smäller på varenda byte, håller på med McCarr och McKinnon, då kan man ju störa dem. Och då måste ju kanske Landeskog och Kadri dit och visa, ja men det här funkar inte, ta några utvisningar. Så det tycker jag, om man tittar i de här, om man ska gå fyra runder i Colorado, ska man slå dem så måste man spela fysiskt. Man måste ju ha lite fula grejer, som Josh Anderson kanske kommer att spela på McCarr, lite såna här grejer. Då händer det lite grann grejer på spelarna i laget. Man måste titta upp och tappa en sekund emellanåt, och då kan man störa dem. Annars låt man Colorado spela bara upp och ner, då tror jag att de blir svår att slå.
Från den här matchen ska vi också nämna att Anton Forsberg blir 18:e svenska målvakt i historien att noteras för en slutspelsmatch. Wallstedt blev 17:e dagen innan. Jättekul för Anton som har spelat till sig den här platsen under vårkanten här och varit bättre än veteran Lars Kemper. 28 räddningar på 30 skott. Han gör en bra match.
Han gör en bra match. Bara snabbt flika tillbaka, jag håller med Peter om Kempe, jag ger också 5+. Nackdelen för Kings, det är att om han ska göra det också, för under matchen igår, det var bara första kedjan med Kopitar, Kempe, Panarin som egentligen hotade Colorado. Så man önskar att det är någon annan i Kings som skulle ta den rollen. Det blir mycket att du ska åka och reta upp motståndarna och spela fysiskt, och sen ska de producera framåt, för Kings är tunna framåt efter den där första kedjan. Men Forsberg där, kan inte klandra honom för någonting. Han gjorde ett par fina räddningar och egentligen gav, tycker jag, Kings möjligheten i alla fall att pressa Colorado lite grann. De ledde med 2-0, man gör 2-1 sent i matchen. Lite för sent för att det egentligen skulle bli riktigt spännande. Så att, men så är det att gå upp mot ligans bästa lag. Det krävs något extra om du ska slå dem.
Men jag vill fråga där, för att alla förväntar sig att Colorado ska vinna den här serien. Men jag kollar faktiskt det att Avalanche blev ju 7:e laget nu under den så kallade löntagseran, alltså efter lockouten 05 senaste 20 åren, som har tagit 120 poäng i grundserie. Och av de 6 lagen som gjort det före så har ingen gått förbi andra rundan. Och 4 av dem åkte i första. Vi minns ju Tampa där 2019 mot Columbus, ja. Boston 23 mot Florida. Och sen hade vi ju Washington gjort en gång, och så även då Detroit där direkt efter lockouten. Och då var det ni som slog ut dem.
Ja, då slog vi ut dem innan vi stötte på Peter och Colorado i andra rundan.
Men och när det har hänt så många gånger att favoriter har fallit tidigt, och du har ju varit den rollen att slå i underläge, det kanske inte är så lätt som man tror då att komma in med det där favoritskapet.
Vi pratar ju jämt om det när vi tittar turneringar med landslag. Kvarten måste du ta det förbi, och det här är väl lite Stanley Cup-slutspelets kvartsfinal, att ska du överhuvudtaget få godkänt så måste du som topplag, du ska ju bara ta det förbi första rundan. Och det är det de här lagen, om man tittar på Kings, det är deras möjlighet. Stöka till det ordentligt för Colorado, kanske de kan slå ut det, men såg ju inga tendenser i match 1. där vi ser att ja, kan Kings göra det, då behöver de ha ett annat spel. Efter match ett så är det så här, kan Kings ta en på hemmaplan, vore det starkt. Annars är det, Colorado ser väldigt homogena ut.
Men om jag frågar Peter, dig från andra perspektivet, 96 när ni vann, då var ni tvåa i grundserien, 01 så vann ni President's Trophy som grundseriens bästa lag, så ni hittar ju ett sätt att leverera också när förväntningarna var att ni skulle göra det. Hur är det att gå in som favorit, jättefavorit kanske, framförallt i första och andra rundan?
Jag vet inte om det är just med favoritskapet. Det jag kan tänka mig, när man har där uppe President Trophy liksom, man kanske spelar de 10 sista matcherna inte riktigt på hugget, för att man är ganska duktig, man vet att man kanske klarar av det då och inte kniven på strupen när det kommer till vinna matcher, för att man har så många poäng ändå. Då är det kanske bättre att ligga vid just om man ska in i slutspelet, för att de är redo när slutspelet börjar. Då har man spelat kanske 10-15 matcher med att du måste vinna. Då är du inne i den här att köra järnet, eller täcka skott, smälla på. Och när man leder och är där uppe, det är kanske därför man åker ut i första runda. Man är inte riktigt redo liksom. Och så har man två hemmamatcher och så ryker man en match där. Då får man all press på sig när man åker till bortalaget. Så jag tror kanske lite mer att det där man är lite bekväm de sista matcherna. Jag minns vi fick en sån utskällning av Lemieux en gång sådär. Förlorade med 5-1 mot Gallagher borta innan det slutspelar. Alltså det går inte bara att vända på en match och säga nu kör vi, utan det här tycker jag oftast man ska bygga upp en längre tid, och då kan det vara bättre att kriga om en slutspelsmatch, för då har man spelat de där matcherna kanske 7-8 gånger innan man kommer in i slutspelet, så då är man redo, man spelar den där hockeyn, och om man spelar där uppe och leder med massa poäng, då är det inte, så behöver man inte kanske smälla på den och spela den där fula hockeyn och täcka skott. Och så helt plötsligt kommer det ett slutspel. Då är det en annan hockey. Så det är väl mer det än kanske, tror jag, än just favoritskapet i sig.
Mm. Claude Lemieux som var en spelare som hade vunnit innan han kom till Avalanche. Mm. Man pratar ju ofta om det där, spelare som vet vad som krävs för att vinna. Hur var en sån kille liksom, när det kommer till de sakerna att sätta standarden?
Jo, ja, men vi hade ju Roy och Lemieux och kanske Keen också lite granna. Vi fick ju alla tre till laget 96. Vi hade ju bra lag innan, men just för de där ledaregenskaperna. Vi förlorade just när vi förlorade mot Calgary, Edmonton, sista matchen under grundserien så där. Vi hade inte så mycket att spela för, men då gick ju alla hade gått in i omklädningsrummet, bara gick han igenom varenda en omklädningsrum, eller alltså, det här är inte okej, okay. Och så bara, Peter, du håller käften till domaren, du ska gå till att spela hockey, bara, du är en målvakt, du ska inte vara ute och spela. Så gick han igenom, alltså, visade verkligen så att nu måste vi växla upp lite, vi kan inte hålla på så här och spela den här hockeyn, utan nu ska vi göra det vi är bra på. Ja, då gick vi i alla fall till semifinal. Så det kan vara bra att ha de där spelarna som har varit långt i slutspelet förut och veta att det är inte bara att komma in i slutspel och tro att man ska kunna vinna utan att ta i.
Den sista serien jag ska prata om är den som inte har börjat än. Det är Edmonton mot Anaheim. Leo Carlson som går upp då mot McDavid och förhoppningsvis ska vi säga Dreisaitl. Han har ju borta med skada här, men verkar ju närma sig spel. Vad tänker du där, Mattias?
Det jag tänker är att Dreisaitl behöver vara spelredo för Edmonton. Därför deras ambitioner har varit i två Stanley Cup-finaler i rad. Och för dem är det ju bara en seger, en Stanley Cup-vinst som räknas. Och då behöver man Dreisaitl. Det tycker jag, det måste man ändå prata om. Att utan honom så kommer det inte gå. Så att där är vi mitt fokus. Är han spelklar eller inte?
Vad tror du, McDavid, Dreisaitl? Kan de klara av att bära Edmonton-laget om Dreisaitl är frisk hela vägen till final igen?
Man pratar inte så mycket om Edmonton nu, de har ju liksom fallit bort. Man ska komma ihåg ändå att de var i final i fjol och inte så stor skillnad på laget egentligen sådär. Jag tror att de kan klara av första rundan utan Dreisaitl, men sen blir det sen måste de vara tillbaka till han. Kan de ta sig dit? Jag ser ju nästan som Minnesota och Colorado nästan bättre än vad Edmonton är nu för tillfället. Sen om McJesus kommer igång och de får igång allting. Några mål gör de ju per match. Det är att de får försvarsspelet att de ska hålla ihop och inte. Nu har de ju i alla fall tredje åt sig målvakt. Så det är inte omöjligt att Edmonton tar en Stanley Cup-seger. Det är inte. De har ju ändå de där spelarna som kan vara på tungan på vågen när det kommer till matcher.
Nu har vi ju tassat lite på vad du tror om slutspelet. Mattias har ju fått tippa tidigare, så att du ska få göra det nu, Peter här. Att vi ska helt enkelt göra en klassisk bracket här, där du får skicka vidare lag. Nu håller de här på, var inte världens bästa klister här. Så om vi börjar i väst här, som du har på den här sidan, och så tar vi serie för serie här. Vi börjar med Kings och LA här uppe. Vilka vill vi skicka vidare då?
Ja, men Colorado tror jag vinner det där.
Ja, det var ju kanske inte
ens. Nej, jag tycker jag är ganska klar på den här sidan, tror jag.
Ja, men då kör
jag
vi
tror
på
Minnesota.
Då. Minnesota.
Mm. Jag tror också ja, det är väl Oilers och
ja, nu har vi tappat Vegas.
Ja, då strör jag bort han.
Ja, exakt. Du vill ha Vegas och sen vill du ha Oilers.
Ja.
Då slänger vi de här. Och sen får notan då berätta vad han tycker om de här fyra lagen vidare. Men jag dyker ner och hämtar Vegas här på golvet.
Jag ska kommentera de västra som Peter har
ja,
tagit.
Ja, om han har rätt där.
Jag skulle säga att jag tror utan Dreisaitl, om man ska ha en skräll, så är det i så fall Anaheim. Jag gillar hur de har byggt det där laget med det unga gängen, McTavish, Leo Carlsson, Seneca, de lite veteraner, Kreider, Trouba. De kan stöka till det för Edmonton. Annars är inte så mycket att säga. Ja, det är Minnesota efter match ett, så du bara hålla med. Men Dallas, för mig är det 50-50. Annars instämmer jag med Peter. Colorado, Vegas kommer ta sig vidare.
Vi kör röst direkt då, Peter. Vad tror du vi har vidare här?
Oh.
Det är svårare här.
Ah, men jag går på Buffalo. Det gör jag ändå.
Så, Buffalo. Och sen Montreal, Tampa.
Nej, jag tar Tampa.
Tampa såklart. Jag var inne på 8.
Men jag blev osäker efter första matchen. Absolut. Men ja. Nej, jag tar Tampa fortfarande.
Det är nog dem också.
Ja, Carolina.
Carolina. Och så här då. Pittsburgh, Philadelphia.
Jag vet inte, jag tycker man har bara sagt att Pittsburgh är inte så bra liksom. De äldre är lite sist sådär, men jag tror ändå att Pittsburgh går vidare mot Flyers, även fast det blir jämnt i den här serien.
Då rullar vi på här direkt, och så får du ta conference-finallagen i väst.
Oj.
Ja, ingen last och ingen ro.
Ja, nej, jag tar väl Avalanche, måste gå vidare där.
Ja, jajamän. Det här, jag har inte riktigt fattat exakt hur jag ska sätta den här, så att vi sätter den där. För Minnesota där. Och sen blir det Edmonton eller Vegas.
Alltså, jag tycker på något sätt, jag såg ju nu Vegas. Absolut så hade de inte, de var ganska slöa första perioden och tog i andra, tredje. Men jag tycker inte att de har det för tillfället. Mm-hmm. Så jag tror ändå att Edmonton som tar sig dit. Alltså, det är min... Det är lite med Dreisaitl, men jag tror att Dreisaitl är tillbaka, så jag tror ändå att det är någon som tar sig dit.
Då vill jag veta vad du har för conference-final här i öst också, innan Mattias ska få säga vad han tror.
Jag tar Carolina mot Tampa.
Carolina mot... Nej, 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 nu lossnar den här då.
Det här sparas så folk vet vad jag har tippat, eller får man ändra sen?
Ja, exakt, jo då, vi ska ha det här sen. Du ska sitta här och posa med den här. Okej, okay. Carolina, Tampa, Colorado, Edmonton i konferensfinal. Mattias, köper du den?
Ja, det gör jag. Det är Dreisaitl, McDavid, de kan absolut slå ut Vegas. Det enda jag kanske Vegas istället för Edmonton, men annars håller jag med till 100% att Carolina, Tampa och Colorado, absolut.
Okej då, Peter. Final.
Ja, men jag kör Avalanche mot Tampa.
Kör Avalanche mot Tampa. Då tar vi tar bort den här då. Jag har inte, det här systemet är svårt att uppnå. Avalanche, Tampa i final. Det blir repris av finalen 22.
Mm.
Nu får du sitta och posa med den så att vi liksom har det.
Yeah.
Det är ju din sån här, inte min.
Nej.
Och då blir ju den stora, om vi håller upp den lite grann så vi ser alla lagar också. Om vilket lag av Avalanche och Tampa tar det här då?
Alltså, det är ju långt dit liksom.
Ja, det är
med skador och Landeskogen. Jag tror han är jätteviktig för Colorado, att han är med hela vägen. Han har ju missat några matcher. Inte lika många matcher som jag gjorde back in the days, men han missar ju lite då och då. Tampa, kommer Hedman tillbaka? Hur bra är han när man kommer tillbaka? Det kan hända mycket, men om jag tittar rakt upp ner så tycker jag alltså, Colorados lineup är bra. Det blir svårt. Tampa kommer att få spela, de kommer att få spela jättefysiskt och spänna på allt det där och försöka grisa sig till någon match där, speciellt i nere i Denver på Ball Arena. Men jag tror ändå att, jag tycker att Colorado har, alltså hela vägen när det kommer till de fyra kedjor, och så har de toppen också med Tevs och Kane på backen där, så de blir svårslagna. Helt lag för dem, så då tror jag att de tar det.
Mm. Ja, då har vi det svart på vitt där. Då kan du låta den där vila och sen fråga Mattias då, stämmer det? Har Peter rätt, vinner Colorado?
Jag och Peter inte pratar, Peter reser ju väldigt mycket, men det här är ju väldigt lite, för jag tippade ju också redan förra veckan Avalanche mot Tampa i final. Däremot tycker jag att Tampa med den erfarenheten, jag sa McDonough och Hedman skadade tidigare under säsongen när Moser och Radish faktiskt tog klivet och blev. Så att nu har Tampa topp fyra backar. Sen kombon Point, Kucherov, matchavgören, Hagel, Gensel, Cirelli. Jag bara gillar Tampas lag rakt igenom, och då har vi inte pratat om målvaktsspelet. Så att jag tror att Tampa kommer vinna Stanley Cup i år.
Vet ni vad det här blir? Du kan få lägga bort den där, Peter, så att du sitter där och får trött i axlar. Det här blir ju faktiskt, om Victor kommer tillbaks, första gången som vi har en svensk kaptensduell i en final. Om det, ni har rätt här. Det vore ju häftigt.
Ja, det vore lite kul. Ja, det har jag inte tänkt på. Nej, det är sant.
Nej, inte jag heller, men jag räknar i huvudet nu. Vi har ju haft... Affa har ju varit fram i final som kapten. Henke Sedin, Landis Olidas har ju vunnit som kaptener såklart. Men att möta två svenskar och möta samtidigt, det har aldrig hänt.
Nej, det blir första i så fall. Om vi har rätt.
Ja. Om vi pratar svenskt tema här, nu ska ni få en väldigt hypotetisk fråga.
Mm.
Nu ska ni välja en svensk Conn Smythe-favorit. Det betyder alltså den svenska spelare som ni tror har störst chans att vinna Conn Smythe-trophy som slutspelets mest värdefulla. Och då måste ni tänka in då att spelaren ska vara nog bra, laget ska vara nog bra, men de ska också vara så viktiga för laget att... Ja, men jag ska ge ett exempel. Om Edmonton vinner så kommer inte Mattias Ekholm vinna Conn Smythe-trophy, för då blir det McDavid eller Draisaitl. Så de tre faktorerna måste vi tänka in här. Att vilken svensk, om ni skulle sätta pengar, har störst chans att vinna Conn Smythe-trophy?
Jag har två namn som jag står och...
Ja, Dahlin måste ju vara ett om de
skulle... Ja, det är ett av dem. Och sen har jag Wallstedt.
Jaha.
Ja. Ja, men om du säger att de ska vara... Att de vinner och då är det Wallstedt.
Ja.
Där laget har en chans. Alltså Minnesota har ju en chans. Så bra är de ju.
Absolut.
Att ta sig till final och vinna. Och då behöver de en målvakt som är utöver det normala. Och då är det Wallstedt eller Gustafsson. Men om vi ska Wallstedt skulle jag säga då.
Mm.
Eller Rasmus Dahlin. Det är väl de som sticker ut för mig.
Ja, du tänkte på Dahlin spontant.
Mm. Ja, absolut. Vinner Buffalo, då måste Rasmus vara riktigt bra, och då ligger han högst upp på listan där, om man tittar absolut med Tage Thompson där. Men han är en av de två kanske bästa laget, så ska gå hela vägen så måste han vara super. Sen kanske Joel Eriksson Ek som kan man slänga in där. Om man får stå och stöka där. De Kaprizov och Zuccarello och han just den här får styra in och baljer och trycka in dem. Och stå framför mål i powerplay, då kan det bli någon mål för han, så det är inte omöjligt. Han är en sån där spelare som alla vill ha ett lag. Det är kanske någon annan som är överglänser, men om man ska bara titta sådär vem som betyder mycket för det där laget, så gör liksom Ek högt upp på den listan.
Om man pratar svenska som kanske är de viktigaste spelarna för sitt lag, vi har varit inne på Adrian Kempe, Kings, Ullmark kan man väl nämna i åtta. Känner man att lagen kanske inte räcker till där, att det känns realistiskt att de ska gå hela vägen i final?
Nej, det tycker jag inte. Inte om vi jämför med... Då tror jag mer på Buffalo eller Minnesota om vi jämför där.
Mm. Om vi säger totalt sett då, Conn Smythe-trophy, oavsett nationalitet, vem tror ni tar den? Nu har vi ju pratat lite lag ni tror i final här och sådär. Vem tror ni kommer att ha den bästa våren här?
Ja, McKinnon ligger bra till McDavid. De gör ju mycket poäng. Gå Tampa hela vägen, så är väl Kucherov
eller Vasilevski.
Ja, någon där nere.
Det kanske spelar roll, det ska ju inte påverka, men Kucherov har ju inte vunnit en Conn Smythe. Jag tänker för de som röstar kanske man så här, om Tampa vinner, att man
men
kanske
då,
tänker att det är dags.
Ja, då ska jag ju ha siffrorna också. Och är Tampa i final och vinner där, då då måste ju Kucherov ha fyllda kolumner. Så beroende är de av att han fortsätter att producera som han gjorde under grundserien.
Mm. Ja, men vinner Tampa, då blir Vasilevski eller Kucherov som kommer och får. Ja. Det är svårt att tänka på någon annan som ska blanda sig i det där. Hedman kunde ha gjort det något år sedan, men de backsidan så spelar de rätt många, Reddish absolut, men han är inte...
Nej.
Jag har Reddish gjort många mål, så har ju Kucherov assist på varenda mål.
Han hade det natt igen.
Det är typ en av de två som skulle kunna få det där nere.
Mm. Ja, vi ska ta ett litet break här nu och sen ska vi titta på när jag själv faktiskt var i Montreal och besökte CCMs lokaler där och fick se hur det funkar när man testar att utrustningen faktiskt håller. Nu är jag på CCMs Lab Impact där det alltså försiggår diverse tester av det våldsammare slaget för att kolla att utrustning håller. Det vet inte jag riktigt hur det funkar, kanske inte ni heller, så det är vi nyfikna på. Kolla in, smiter in här. Nu här på labbet är vi framme vid den så kallade impact-delen som ju är precis vad låter, där man testar kollisionskraft, och ni förstår ju vad som kommer att hända här. Den här hjälmen ska testas och poängen här är ju egentligen att förstöra grejen här. Veta vars brytpunkten går. Där ska jag simulera att till exempel Mattias Nordström kommer flygande med axelkåpan rätt in i skallen. Får man inte göra längre, på hans sida var det okej. Så funkar det. Nu ska vi se här hur det ser ut då. Ja, då ser vi här att den här dockan då klarade sig, förhoppningsvis. Så det är bra. Och här är det ytterligare våldsamheter som pågår. Det här är ju då sånt som förklarar varför Erik Granqvist blev som han blev. Ja, skämt åsido. Det här är alltså en puckkanon och man testar då vad masken håller för. Så att kommer det komma ut puckar här då, och sen ser vi om gallret pallar med. Återigen, intakt fontanell. Bra. Nu är det dags för den delen av testlabbet som förvånade mig mest. Och det här är alltså för att testa slitstyrkan kan man säga på skridskorna. Den här blev rejält testad som ni ser. Då lägger man ner den i den här torktumlaren, eller vad vi ska kalla det för. Och här finns det alltså puckar, skenor, andra skridskor. Stänger man den här med skridskon här i. Och sen, ja den stängs här uppe. Och sen... kör man runt den då som en torktumlare och ser hur mycket stryk den tål. För det ser man ju en match då man krockar med andra och får skott på fötterna och allt vad det kan vara. Så testar man grejer. Vad tyckte du om upptaggranskningen där, Notan?
Ja, det första är den här smällen på utespelarens hjälm. Då, att, ja, spelaren mår bra. För vi satt, jag och Peter direkt, att oj, det där är en hjärnskakning. Man såg den där fjädern som skulle vara nacken, stod och skakade en bra stund efteråt. Och sen det här med den här tumlaren. Jag vet inte... Vad är det man testar? Så slitstyrka, att de kastar runt den med skridskor själv. Det var intressant, men det är ju roligt för dem att visa upp att vi testar grejerna i alla fall.
Ja. Hade du koll på det här, hur man testar utrustning?
Nej, det kan jag inte säga, men jag förstår väl. Alltså, det är väl som en krocktest med bilar ungefär. Det är såklart man testar så. Jag vet att när jag var uppe dit och man säger med Bauer-skridskor och sådana grejer så ska jag ju... åka skridsk och då var det ju avstängt när de skulle testa klubborna och såna här grejer. Det fick man inte se. Det är lite hemlighetsmakeri när det kommer till att testa och utveckla saker. Så det är inte så ofta. Det var rätt coolt att du fick vara in där.
Ja.
Det är väl ett halvsvenskt bolag nu. Det är därför de släppte in.
Precis, det. Exakt. Fick lite väg in där.
Men hjälmen höll ju. Men de pratade ju inte om någonting om det skulle vara en person i hjälmen. Hur den mår.
Ja, exakt. Hjälmen
sprack ju inte. Så det är vilken bra produkt det här är.
Notan så där gjorde jag ju varenda match.
Det var, och hjälmarna höll alltid.
Ja, exakt. Så det kan inte vara någonting. Varje gång du fick en tvåa med hjälmen.
Ja. Ja, inte killen mår okej.
Exakt. Vad tror ni? Alltså utrustning, vi pratade lite om dina, Mattias. Finns det något mer att göra?
Ja, vi pratade om det här med skridskor så att man gör att man får en verklig fördel. Och jag vet inte vad du säger, Peter, men jag har ju tittat på skridskorna jag avslutar min karriär med för 18 år sedan. Just där kan jag inte säga att det var så här, oj vad har hänt väldigt mycket när man tittar på vikt och hur väldigt hårda mina skridskor var. Visst, de kanske är lite lättare och nu, men där har jag inte sett den utvecklingen som man säger, oj, hade jag haft de här moderna skridskorna, vilken skillnad det skulle ha gjort skridskomässigt i alla fall. Det är ju en sån stor del av hockeyn att ta sig fram på skridskorna.
Vad tror du Peter, finns det liksom något nästa stort kliv här? Jag tänker när klubbarna liksom gick till komposit och sånt där.
Att det kommer säkert någonting i framtiden så. Men det var väl kanske just i början av 2000-talet, alltså skridskorna kom upp, de lättare dojerna. Mm. Innan hade man ju hade Graf och de var ganska tunga som var innan dess. Orbit Air och såna grejer. Det har inte hänt jättemycket de sista, tycker jag, 20 åren. Små uppgraderingar, absolut.
Och vi gick ju igenom det här när det gick från träklubba, träblad till ett aluminiumskaft som sen blev, några hade då träblad i ett kompositskaft som sen blev kompos, så att vi gick ju igenom det här som du sa på tidigt 2000-tal, men sen dess, nu är det ju som de pratade om då sa man en one piece stick, det var ju nytt under vår tid, men det är det ju fortfarande, den gör sig ett stycke.
Kommer du ihåg någon utrustningsändring som du bara, åh, vad det här var skönt när det här blev ändrades, att det blev bättre?
Jag två grejer, alltså, om man tittar så. Nej, men det var ju skridskorna just när jag bytte dojer där. Det var ju under säsongen när det gick så bra för mig där, 02-03 tror jag, som jag bytte till Bauer. Då tycker jag flög fram med de där lätta dojerna. De var hårdare, de var lättare liksom. Och sen så just den här kompositklubban också, när den kom, den är one piece, det var ju som man skulle, jag gillade inte när man skulle limma ihop så att säga skaftet och bladet, tycker jag inte jag fick rätt känsla. Men sen fick jag ju den där klubban, och det var någon och en slutspelserie mot Detroit eller Dallas, så fick jag ta Sakics klubbar där, och jag sköt överallt alltså.
Var det en orangea klubba?
Nej, det var en grå stick, den orangea var lite senare. Men just, jag tror att det här var kanske var kan det vara 0-0 eller något sånt här, just när vi åkte, jag tror vi åkte mot Dallas, men då, jag tror att klubban är 7-8 matcher och det, jag sköt överallt, jag tycker jag sköt så mycket hårdare mot för träklubbarna.
Gjorde du mål då?
Ja. Från överallt. Nästan slagskott från blå linjen på Oskar där hemma i en slutspelsmatch. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Just de två grejerna, de största uppgraderingarna. Om man tittar, axelskydden har varit lite lättare, men det var ingen major sak. Utan just med klubban och skridskorna, då skulle jag säga att det var en liten game changer.
Hade du någon sån?
Det är bara därför, det är bara inom det området, även om man inte använder klubban på det sättet Peter gjorde, så är det ju liksom det blev lättare. Jag tyckte man fick bättre känsla, och tidigare med träklubborna, de tappar ju spänsten, så att om du hade en klubba du gillade, då visste du om en träning till eller en match till, så tappar du den här riktiga flexen och känslan. Och sen skridskorna, man höll ju på att försöka få dem just att de skulle vara styva, och tidigare var det ju läder, och när det var svettigt och blött, då blev de ju mjuka, och man prövade allting. De sydde ju sådana här korsstygn på sidorna bara för att göra sidorna styvare, och så kom man till de moderna materialen som då var lätta och hårda. Så för mig precis samma sak, det var klubba och skridskor som där utvecklingen gjorde skillnad, man verkligen kände det. Resten egentligen spelar ingen roll, handskar om den är några gram lättare, inte, det påverkar inte alls lika mycket som skridskor och klubba.
Men hjälmen var ju säkert en uppgradering också, om man tittar på
Gretzky.
Men det var ju inte så mycket man tänkte vara att spela. Sen kan det vara ju säkerhetsmässigt, så var det ju säkert 10 gånger bättre med de nya hjälmarna. Jag spelade med någon Cooper-hjälm också, det var inte mycket skydd i den hjälmen just när jag kom upp i Quebec, utan det, men om man till performance-mässigt just på isen, så var det ju skridskor och klubban.
Men jag kan fråga dig, för jag vet att Notan, du, det var ett tag som du slog på skridskor, men du har väl lirat lite gubbhockey nere i hemma i Schweiz. Kör du med gamla grejer, eller har du skaffat ny klubba, ny utrustning, eller har du liksom sånt du spelar in när du var aktiv?
Nej, men jag uppgraderade i år.
Aha.
Ja, jag köpte nya axelskydd. Axelskydden var från, skulle jag säga, och hade jag dem på 2000-talet.
Ja.
Jag kan ha haft dem på 1900-talet också. De har hängt med länge. Arm och skydden har bytt någon gång. Det brukar spricka kåpan sådär när man har ramlat sådär.
Du säger att du ramlade, men det var egentligen några armbågar.
Axelskydden hade jag sen förut. Byxorna tror jag har bytt ut, för att jag körde med extra skydd för jag hade fått några lårkakor. Så de var så otroligt tunga, de som jag hade sen förut. Några grejer hade jag kvar sen förut. Sen innan året i år så åkte jag, köpte lite nytt och fräscht benskydd också. Benskydden var, de var inte bra, de var inte fräscha heller. Ja.
Klubbar då? Har du de du lirar med eller har du skaffat någon ny?
Nej, alltså jag hade ju, då hade vi ju, om man ska märka, det var ju Easton-klubban som vi for omkring med då. Jag har lite svårt att få exakt samma känsla med Bauer eller CCM och lite såna här grejer. Jag tyckte Easton hade just, om man vet inte vad man ska med tyngdpunkten vart man hade någonstans, eller svikten, den passade mig perfekt. Jag har lite svårare med de här nya klubben här, fast som ska vara ännu lättare och sådär. Men jag hittade inte riktigt den här klubban som jag hade back in the days, 02-03 där runt omkring krokarna.
Ja, det är viktigt det där att ha rätta känslan alltså. Skulle du, Notan, om du skulle göra comeback här nu, skulle du skaffa nya grejer eller kör du?
Det vore ju kul att pröva det nya, just när vi ställer den här frågan, är det någon skillnad? Det är svårt att se, det är ju skridskorna, att det ska vara en sån stor skillnad, medans klubborna hade ju varit kul. Man kanske, som när man var liten, man kan få upp pucken lite från isen lite mer än när jag spelade. Det vore kul att testa.
Ja, vem vet. Drömmen om att skjuta höjdare lever för Mattias Nordström. Det blir det sista vi tar med oss från dagens avsnitt av Godmorgon NHL som är tillbaka på torsdag. Och sen har vi dubbla tidiga matcher lördag söndag i helgen från världens bästa liga och världens mest underhållande slutspel. Ikväll så blir det Premier League, Crystal Palace mot West Ham 9:00. Så det rullar vidare med massor av sport här på Viaplay. Vi som har jobbat med det här säger stort tack för att du var med oss den här förmiddagen.